Ni lyssnar alltså på Radio Tyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag en duktig bisittare med mig här i studion. Vem har jag här?
Ja, Bosse Lindgren heter jag.
Ja, och du är känd för ett program?
Båtsudd.
Ja, och varför tar jag med dig i studion idag då?
Troligen för att vi ska prata båtar.
Ja, för jag ska ringa upp Bernt Karlsson som vi har haft här förut på Tyreström. För jag lovar att nästa gång ska jag prata båtar. Jag känner att även om jag borde kunna ganska mycket om båtar så är det du som är båtspecialisten i vår familj.
Ja, specialist och specialist, men ett tag har man ju hållit på i alla fall.
Ja, precis. Så nu ringer vi Bernt och ser om han svarar.
Ja, det är hos Karlsson.
Nej, men hej Karlsson, det här är Ann Sandin Lindgren från Tyresradion.
Ja, vad trevligt. Tackar för det.
Ja, jag är inte ensam den här gången. Jag har med mig min bisittare, min man.
Ja.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Nu ska vi prata väsentligheter idag.
Ja. Och det är ju så här att förra gången när vi pratade så pratade vi om att vi skulle göra ett program om ditt båtliv. Och du har skickat mig fantastiska bilder på dina båtar och det är liksom, Bosse har ju bara kastat sig ner och tittat på de här små pärlorna. Så att jag tänkte att han får vara med för att jag kanske inte kan ställa en enda vettig följdfråga på om dina båtar. Men först Bernt, vi måste berätta lite grann, för vi har två program förut med dig.
Yes.
För det börjar ju så att du och jag fick kontakt via en Facebookgrupp där vi presenterade gamla bilder. Och då gick du in och berättade att du kunde väldigt mycket om gården Skogsäng. Eller torpet Skogsäng.
Mm, just det, torp var det bara.
Torp var. Säg lite varför.
Jo, det var ju min gamla farfar och hans brorsa kommer hit 1908. De var ju fattiga torparungar uppifrån Uppland. Den ena, Bernas broden här, han hade varit på Skarpnäck och fått kontakt med som rättare, han var lagårdsförman där. Men då fick de reda på att Kumla herrgård skulle ha någon som tog hand om deras mjölk. Kumla var så pass stor så de hade 300 liter mjölk om dagen i produktion. Och det ville de bli av med. Då fick de ta hand om det där och köra med häst och vagn in till stan och sälja det där. Och det höll de på med då i 3 år. Men sen så gick Kumla i herrgård i konkurs och var de utan jobb. Och då fick de köpa loss det här torpet Skogsäng.
Just det.
Och det var 1910 och betalade 10 000 kronor.
Mm.
De låg kvar med massa pengar i reversen. De betalade bara 500 spänn i handpenning.
Och det programmet vill jag säga så här, nu får du inte berätta allting för nu ska vi locka alla lyssnare att gå in på Tyresradions hemsida och alltså söka efter dig för då får de upp ett program som heter Bernt och hans farfar om Skogsäng. För då berättar du det och du hade dessutom en gammal inspelning när den legendariska rektorn Jesse Navin intervjuade din gamla farfar på 70-talet.
Ja.
Ja, så då kan man höra den. Och sen gjorde vi ett till program du och jag.
Jaha.
För du har ju också väldigt mycket kunskap om en gammal fabrik skulle man kunna säga.
Ja.
Vilken då?
Ja, det var ju ABN, han och aktiebolaget Bo Nyman. De byggde ju den här kåken som Friskis och Svettis idag då.
Ja.
Den där masten och vad den nu fick heta.
Ja, den kallas för masten idag. Förut så kallades för C3L. Och innan dess kallar vi alla den för LM Ericsson.
Just precis.
Mm. Och där har du jobbat?
Där kom jag in från början. Då, 15 år liksom började jag på verkstadsskolan med Missmarkransen. Och sen fick jag nys om att de skulle flytta över en verksamhet från Gröndal hit till Tyresö. Och då sökte jag mig över jobb till Gröndal och sen följde jag med flyttlasset hit till Tyresö.
Ja. Så nu har vi gjort en liten sån här smakupplevelse på det programmet som de också kan lyssna på. När du berättar fantastiska historier och om en mosaik som heter teknisk sonat.
Ja.
Och då vet du vad? Då är det faktiskt så att det är flera lyssnare som hört av sig om den där mosaiken och gärna vill ha hjälp av dig att kanske gå dit och titta på den. För att det är ju det som folk sysslar med nu under den här tråkiga tiden när det är pandemi, att man går små vandringar. Och då vill de titta på statyer och alltså att man hittar på något skojigt. Och det sysslar du också med, det här med att gå ut och gå med folk.
Ja, det måste man göra.
Mm. Eller hur?
Ja, en gång i veckan på torsdagarna klockan 11 samlas vi borta i Älta.
Där
så
du bor, ja.
Varv runt här.
Jättebra. Men nu har vi liksom bara gjort talat om för lyssnarna vilka andra program vi har gjort. Men nu ska vi alltså prata och drömma lite om båtliv. För att det är så tråkigt nu när allting är inställt. Att vi måste ju se fram emot ljusare tider mitt här i januari.
Sjösättning framförallt.
Och ditt båtliv började 1948 då du var 5 år.
Ja, just det. Det var min pappa och min morbror. De fick ta en gammal kanot och så här dukade och ribbor. Och den var så pass stor så jag kunde sitta, fast jag nu har satt i samma sittplanshål. Vi paddlar runt här i Drevviken och åkte och badade borta i Hästhagsviken.
Var ligger Hästhagsviken för de som inte vet?
Det ligger i Drevviken, man ser på Persudde. Åker in med Ica, Trollbäcken där, så stamvägen rakt ner i skogen där. Mm. Min morsa fick inte åka med, hon fick cykla. Så vi träffades på badstranden.
Jaha.
Men sen så flyttade vi och då hade jag ju vuxit lite. Jag fick inte platsen där, så jag fick ju överta den där kanoten. Det var mitt första objekt och kajka runt den.
Var det mycket båtliv på Drevviken då?
Nej, det kan jag inte påstå. Det var mest rodbåtar.
Jaha.
Det fanns några motorbåtar här. Några direktörer som hade någon, Kalle Johanssons elektriska, han hade en liten öppen båt med aktiesnöra, det var nog det största.
Okej, okay. För en gång i tiden var det väl också, vad heter det, folk från Stockholm åkte?
Det var ju färjetrafik hit till Tyresö.
Ja, fast det var länge sedan va?
Ja, det var ju tidigt 1900-tal, va? 1910 därför kring. 20 sen så kom ju vägen i ordning så det var ett busstrafik istället.
Ja, var låg den bryggan någonstans när härskapsfolket från Stockholm skulle besöka lantidyllen, Tyresö?
De klev av borta vid vägen på tåget och sen gick båten ner från kajen där, eller från en brygga ner vid vägen. Ungefär där byggfirman ligger här borta nu. Ja, den där stora rackaren.
Bauhaus,
just ja. Precis, där nere. Och sen var det brygge lite överallt runt i sjön. Borta i dalen här, bit bortom Vändelsö. Sen fanns det nedanför Härgården i Trollbäcken. Och det fanns någon uppe i Sjöndal också.
Mm-hmm.
Så det gick en trafik runt hela sjön här. Motorslupar.
Och du berättade också ett av de här programmen att man sänkte sjön.
Ja, det var tidigt. Det var 1910 man sänkte sjön. För man skulle få upp lite mera jordbruksmark här runt sjön. Samt att man skulle ha mera flöden ner till Nufors. Man grävde upp hela Gudå. Rättade man upp och fördjupade. Likadant Gammelström är sänkt i omgångar. Ser man går där nere i kanten, det är olika nivåer.
Ja, och Fornudsparken där nere, delar av det var väl också liksom under vatten va? Alltså där...
Ja, det var väldigt sankt. Det var ett stort kärr va? Den här parken fanns ju inte, det var en sumpskog kan man säga.
Ja.
Mm. Så det var ju skogsklätten där fram till nästan till Trångsundsvägen.
Mm. Ja. Vilken var din första egna båt som du köpte då?
Ja... Jag hade några roliga båtar som jag fick, vet du. Det var en sån där stegbottenreser. Den är rätt imponerande.
Vad hette det, sa du?
Det var en motorbåt som har ett tvärsteg mitt under. Och det är rena resebåtarna. De är väldigt otrevliga i hög sjö. Men är det plant vatten, då går de som spjut, de där rackarna.
Jaha.
Så vi var kompisen och jag fick... tag i den där rackaren och så köpte en gammal 20-hästars Jonsson. Vi lyckades skrämma upp den där treholken i över 20 knopar på Drevviken. Så det var Drevvikens skräck när vi kom med det där åket. Det var roligt.
Var det inte någon fjärdingsman som spanade på er då?
Nej, han var så snäll. Han brydde sig inte om det här. Han höll ju på land.
Ja. Så du liksom blev frälst det här med båtliv?
Ja, det var roligt faktiskt.
Mm.
Det var tillbud med den här motorbåten. Drevviken går ända bort till Farstad, bort över Orem.
Mm.
Och där kom det en modernare båt. Det dök upp någon ibland. Det kom en rackare med en mörkare motor som var snabbare än oss. Han körde förbi oss i alla fall. Och sen på hans aktervåg då skulle vi svänga tillbaka. Men han svängde mycket bättre, så det var som en velodrom efter honom. Och där kommer vi åkande, så vi glider upp parallellt på den där velodromen och så slog vi runt i 20 knop.
Gjorde ni?
Helt och hållet.
Och vad hände då? Slog ni inte halvt ihjäl? För det är hårt att slå i vatten.
Ja, det var lite sån där. Ja, det var väldigt rörigt. Vi kom upp i alla fall med livet i behåll.
Ja.
Så det var en äventyr faktiskt.
Och då var det en yngling i 20-årsåldern eller?
Ja, 18 så där var
18,
det.
18, ja, precis.
Motoriserad ungdom.
Alltså nu måste jag bara ställa en fråga här till Bosse här i studion. Hänger du med lite grann på vad Bernt berättar om vilka båtar?
Ja då. Jag tyckte jag såg en tvåcylindrig Archimedes på den där stegbottenbåten från början. Var det så?
Ja, den ser ut som så, vet du. Det är samma utseende, men den där motorn är bättre. Den har en vevaxel och så cylindrarna jobbar motsats till varandra. En Archimedes ruskar fram och tillbaka bägge på en gång.
Jaha, så det är en Jonsson?
Det är en gammal Jonsson, ja, precis. Aha. Som såg ut så.
Aha, ja.
Så kallade invasionsmotorer var det. Armén köpte de här och satte på sina transportbaljer.
Ja, ja. Ja, du är med. Ja.
Nästa båt då?
Min granne här nere i Trollbäcken, han var hamnkapten så småningom nere i Orrnäsets båtklubb.
Jag berättade om det. Orrnäsets båtklubb, var det en av de första båtklubbarna där eller?
Ja, det var nog den första ordnade klubben faktiskt. Den kom till 1958.
Mm.
Och där är också en sån där gynnare som vi har pratat om tidigare som var med och arrangerade där. Han heter Bo Nyman.
Just det. Är det samma Bo Nyman?
Samma Bo Nyman, vet du. han var ju sånt där skutfrik, va?
Ja.
Han hade ju skutan Vetsera.
Jaha.
Det var också till historien här. Den låg ju länge här i Tyresö. Och det ville han ha en brygga till. Och han hade ju ingen tomt med bryggor. Men han bodde i huset där nere i Orrnäset och så han ordnade så att han fick ta hand om en bit mark där nere där Orrnäset ligger nu då.
Mm.
Så han var med och bildade den. 1958 kom den där klubben igång.
Men vad var det för människor som var med i båtklubbar? För att om jag fattar det rätt så många båtklubbar har ju skapats därför att stora företag har låtit arbetarna få liksom båtplatser och man har hjälps åt att skapa. Det har ju liksom varit vanliga knegare som har haft båtar, om jag förstår det rätt.
Nej, här var det nog styrelsen i ABN som var med i bilden här.
Jaha, på Eriksson?
Nej, på, ja, det var före.
Jaha, den alltså, första?
Mm. Det var Bosse Nymans bolare där.
Mm.
Jag kände igen flera namn sen. För när jag kom ner där så ja, man träffade på gamla gubbar där. Men sen när man gick igenom det här med ABN sen, det är ju de gubbarna som är med här. Aha. De var med och bildade det hela.
Okej, okay, Så det var liksom, det var mer direktörer och chefer och sånt från
ja,
ABN-tiden?
Mm. Och så lite folk där nere runt Orrnäset och fick vara med för de behövde en båtplats där också. Det låg säkert lite småbåtar vid småbrygger på land.
Mm.
Så de fick komma med. Och han där Bosse Nyman, han var inte blyg. Han hade stora planer. Man skulle göra som en torrdocka där nere hade han planer på. Man skulle gräva ur i backen då och sen så portar och så fyller man vatten i den där baljan och så kör man in alla båtar så pumpar man ut vattnet.
Jaha.
Och så är det klart på en gång.
men
det var alldeles som tur var.
Men då hade du en Petterssonbåt då där i Orrnäset eller?
Ja, det var en som var till försäljning där i klubben och så köpte jag då för 2000 spänn.
Var det dyrt eller billigt?
Det var rätt så billigt då faktiskt. Man satsade det man hade. Det var, jag är fortfarande lärling i stort sett. Man bytte båt och bil vartannat år, men det var billiga grejer.
Och Petterssonbåtar, det var väl väldigt fina, vackra båtar va?
Nej, det här var en liten krake, den var bara 6 meter. Men det var ju en mahognylåda och en tvåcylinder Penta, en C23, en tvåcylinder, 10 hästar. Gjorde väl en 5-6 knop.
Men det var ingen båt man kunde sova över i?
Jo, det fanns ett litet krypin där bak, men var det där fram, men det var trångt.
Mm.
Och sen när man kom ut i sjögång då, så var den som en tårtbit den där rackan. De bar inte riktigt i vatten, så den dök i vågorna Och så valvågorna slog ihop ovanför huvudet på honom, så man var dyngblöt.
det var ingen båt man tog med sin flickvän till, eller?
Nej, hon var inte kommen då. Det var kompisar och jag som var ute och åkte med det här åket.
Hur var det liksom? Det här med att ta båtar och liksom, var det något attraktivt? Var det ett sätt liksom att få med sig flickor?
Nej, inte de här båtarna som jag hade.
Du måste fråga Bosse, båtlivet, alltså Bosse har ju haft ett båtliv på andra sidan, mot ja. Erstaviken, eller hur Bosse?
Okej. Okay.
Ja. Hur var det där? Vad var det för båtar där?
Jag började ju min bana med en jättejolle som jag inte tror att någon vet vad det är för något. Men det var motsvarande en optimist, fast med skarp för och dubbelskrov, som var väldigt modernt, så där 63. Men, och sen blev det stjärnbåt. Det var en mysig båt.
Och där mellan Tyresö och Saltis, där var det väldigt mycket båtar. Va? Det var ett stort Saltsjöbaden var väl båtmäcka egentligen i skärgården?
Det var mycket. Man hade ju kappseglingar och bara stjärnbåtar var det säkert 3-4 stycken.
Ja. Hade ni kappseglingar på eran lilla, höll på att säga, men på Dreviken?
Nej, det var det inte. Jo, vi hade seglande båtar också, men det var aldrig några kappseglingar. Man riggade rodbåtar och det lärde man sig en del på.
Mm.
Men det var alltid några kappseglingssammanhang.
Nej. Men sen då, när du träffade din fru, Inger?
Ja, det hände väl så då någon gång 1962. Man gick på dans där borta vid Björknäspaviljongen och då stod en liten söt tjej där.
Vart gick du någonstans, sa du?
Björknäspaviljongen borta vid Skure, vet du. Skure sundet.
Jaha. Ja.
Det var en rätt så stor danssalong där mycket folk som åkte buss från stan och dit ut.
Det var så man träffades, man gick på dans.
Ja.
Var du duktig att dansa?
Jo, jag frågade någon annan. Nej, men jag tyckte det var... Det kom igång lite sent, men det var rätt roligt i alla fall. Man träffar ju diverse. Och som sagt, det var min fru där.
Mm, vad kul.
Och då tänkte jag, motorbåten där, det var inte så lockande. Det var kompisar som hade J10-or.
Vad heter det, sa du? J10-or?
Långedragsjollen, det är ungefär som en stjärnbåt. Fast de är en västkustbygge, de är nerbyggd köl.
Ja, lite kraftigare i bygget, så att säga.
Just det.
Ja.
Men då fick jag tag i en J18, en 18 kvadratmeters långdragsjolle. Det fanns olika storlekar från 10, 18, 24, 26. Så de 30 kvadrat var den största J-båten.
Mm.
Det är föregångaren till folkbåten, kan man säga.
Var hade du den någonstans?
Ja, det var den nere i Vårnäs, ett båtrum. Då hade jag kommit med där då. Alltså.
Aha. Mm.
Men det där var ju som en tvåmansbåt. Det var ju väldigt trångt. Boendet var ju väldigt primitivt.
Man kom väldigt nära.
Ja, det gjorde man.
Det kanske man gillade. Vissa båtar är mer gjorda för närhet än andra.
Ja, just det. Men det här, just var det nära och trevligt. Men sen så... Vi skulle ju till att gifta oss här också då. Så småningom 69 fick vi första barnet. Och då var den där J18 var för liten grej att hålla upp till. Så då köpte jag min första folkbåt.
Ja. Och nu kommer vi till... Nu sitter alltså två folkbåtsälskare här. Vilket nummer var det på din, Bernt?
Min hade nummer 691.
Och Bosse?
Jag och mina brorsor hade en nummer 128. Men den kom vi tillbaks till.
Ja, verkligen.
Kompisen i 129.
Ja, precis. Ja, jag menar.
Nej, men det var jättefina båtar. Jag gillar verkligen den där.
Ja.
Jo, den var trevliga.
Och vad tyckte hustrun då?
Jo, men det gick väl bra det där.
Mm.
Det är klart det var... Ja, hon var ju gravid när vi var ute första gången. Alltså, hon låg och klamrade sig fast in i ruffen och försökte segla ut och nämnde fjärden. Ibland krånglar och ibland kom vi fram.
Jag vet, det är nästan som man startar en förlossning när man sitter i... Jag har också suttit gravid i båten. Man känner att det här är inte riktigt rätt ställe att sitta och hålla i sig på. Mm, när man
ligger där man ligger oftast. Då.
Ja, ja.
Nej, men det var lönsamt. Jag betalade 13 000 för det där åket och hade den väl i 5 år. Sen lyckades jag sälja den för 23, så det var bra affär.
Hade du renoverat den och fixat med den?
Nej, jag underhöll den bara i stort sett. Jag gjorde nog inga större. Jag dukade om den.
Ja, det är nog ett rätt stort jobb ändå.
Jo, det var lite jobbigt. Jag fick hjälp av min salig far där. Han var lite händig kille.
Och så 3000 kopparnubb eller sådär.
Ja, visst, absolut.
Ja. Och då får ni tala om, vad pratar ni om, vad man gör?
Ja, man dukar om. Det är
dukar om en båt?
Två båtar.
Vad betyder det?
Ja, men alltså gamla träbåtar eller folkbåtar i alla fall. Mm. Och stjärnbåten hade ju dukdäck som liksom var lagd på ett...
Det här vita som ligger...
Bräddäck kan man säga.
Det är det här vita som man ser, eller?
Ja, vita, eller det målar man ju sen.
Ja, just det.
Med en sån här halkskyddsfärg.
Mm, just det.
Så att, men det var fruktansvärt mycket nubb. Och man slog så halvt fördärva på fingrarna, kommer jag ihåg.
Ja,
Men Bernt Karlsson, din pappa heter ju Åke Karlsson, eller hur?
Ja, precis. Yes.
Mm. Och du fick två barn, Marie och Mats?
Ja, till att börja med var det två och sen var det en till så småningom.
Och allihopa fick plats i båten?
Nej, vi gav upp där när vi var två barn och hon och jag. När de var 2 och 4 år. Då var båten billig liksom. Det var inte roligt att vara ute och tränga sig den där, va?
Nej.
Och låta stackars ungar sitta still hela dagen i en båt som jag tyckte att det var så roligt att segla. Men det var ju alldeles för trångt i en sån där båt liksom. Mm. Så då sålde jag den där och så var det ett radhus av pengarna istället. Där kunde man röra sig lite bättre. Det seglar ingen väg.
Har du fått dina barn att få ditt båtintresse? Skrämde du bort dem från sjön?
Nej, jag har nog inte skrämt bort dem. Den ena, hon heter Marie och hon heter Törn. Och hon är gift med en kille som heter Fredrik. Och de har han och Jolle seglar in i Tyse båtklubb nu.
Jaha, vad roligt!
De
vad
är
kul.
Helt bitna.
Ja, vad roligt då. Ja, och då ska jag säga så här, Bosse, du har varit med och hjälpt till med den här Jolle seglingen. Ni har ju byggt...
Det är inte just jollesegling, men vi har gjort vårt rack som var lite finurligt, tycker jag i alla fall.
Där ni stoppar in jollarna?
Ja, man förvarar dem. Och så
ja, det är viktigt.
Ja, för det här är två båtklubbar som ligger bredvid varandra.
Ja.
Och just jollesegling, det gör man tillsammans.
Ja absolut. Så onsdagar var det förut, men nu vet jag ändå om det är tisdagar.
Och det är väldigt populärt. Och man sitter i båthuset som är på Trollbäckens båtsällskap och så är ungar från båda klubbarna.
Ja, nej, men det brukar vara ett helt riktigt gäng. Alltså.
Vad kul! Ja, du är alltså barnbarn då som förmodligen fortsätter på sjön?
Ja, exakt. Just det. Den äldsta där är 19-20 år nu. Han är väldigt duktig seglare.
Ja, vad roligt.
Mm. Han är segel. Han fått jobb på segelmakeri också. Det är bodning nere i handen.
Det är ju väldigt bra.
Fast anställning. Mm.
Då pratar vi riktigt segelproffs. Det låter det som.
Jo, han är sugen liksom. Det tror jag det.
Ja.
Han har varit med på sådana här större... Nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Det är sånt där idiotbåtar. De är 6-8 man och kör livet av varann. Havsseglingar.
Det är såna här så kallade fula båtar.
Ja, fula båtar.
Fula är de. De är snabba men fula.
Nej då, vi ska inte vara dumma mot dem. Det är de här moderna båtarna som inte har samma form som de här vackra båtarna ni pratar om.
Nej. Exakt så. Mm.
Ja, sen då?
Jo, jag var utan. Jag köper en plastfolka också, en IF-båt en period. Men det var inte så roligt tyckte jag. Det läckte ju inte, va? Men en sittbrunn en sån är inte så kul. Man sitter ju uppe på kallt om häcken där med plasten och alltihopa.
Mm.
Så att jag sålde den efter ett tag. Den var ju billiga. 40 000 jag fick hem pengarna. Jag köpte någon ny aktesnurra, men begagnat. Så det var ingen större förlust. Det var kul att pröva på.
Och så var det faktiskt förr. När jag träffade Bosse så gick du från, eller hur? Du gick från din folkbåt till Marieholms 26, som är kompisen till...
Ja, det är en lite förhöjd IF kan man ju säga.
Ja.
Med bordar och
så där har jag upplevt mina bästa stunder med min man och våra ungar. De är uppväxta i en Marieholms 26.
Ja, det var en väldigt trevlig båt, det måste jag säga.
Mm. Du slipper hålla på och slita den jävla aktesnurran där bak, den där hemorrojden nu.
Ja, å andra sidan så hade man ju startproblem med en inombordare istället. Så att, ja.
Ja, det ena med det goda med det onda som man vill.
Men det som var trevligt då, som du sa, att när man köpte en båt så visste man att om man skötte den och kanske förbättrade den lite, så var det ingen dålig affär egentligen.
Nej, just det gick att bli av med grejerna faktiskt. Ja.
Och sen då?
Ja, hur var det sen då? Jo, sen så fick jag ju låna lite, eller jag fick tag i en liten snipa. Jag hade en snipa innan den där IF-båten också, en träsnipa som hette Hulda. Den skulle vi bara ha tillfället, och det var för 15 år ungefär innan vi hittade någonting annat.
Ja.
Men den var ju trevlig, de är ju säkrare, de är det trevligaste fartyg man kan ha.
Ja, just det.
Mm. De åker ju skärgård ut, ja, smått till havs, det är ju så säkert som alla det.
Mm.
Och jag hade satt en mast och jag segel på dem också, skulle motorn stanna kunde man segla hem.
Men var hade du båten då? Vilken klubb gick du med i då när du började segla i Stockholms skärgård istället för Dreviken?
Ja, det var Ornäset vi hamnade på då.
Det var ju Ornäsets båtklubb?
Ja, just det. Jo, den där Hulda där, då hade vi skaffat sommarställe ute på Muske. Och det där med Ornäset, det var så mycket vaktgång, vi var 50 medlemmar.
Ja, just det.
Då fick man gå ensam och gå vakten. Det var inte så kul på vintrarna eller på höstarna då. Kolsvart, det kom bus emellanåt. Så man var inte så kaxig där. Alltså, det var skönt att komma ifrån det där. Då kunde jag lägga båten på Muske istället och ta upp den på tomten.
Aha.
Det var så pass liten.
Ja, det är bra. Mm.
Då kom jag ifrån det där båtklubbslivet här ute vid Ålnäset. Men då höll vi väl på där med lite. Jag köpte den där, var det lite gammal, den där sagan, den där Huldan, och var började läcka lite, så jag lyckades sälja den i alla fall. Så fick vi tag i en Saga 20 plastsaga. Jag gick över till styrenbedelar själv också.
Ja, fast alltså, ska man nu ha en styren farkost så är ju det där en väldigt fin båt.
Ja,
det måste jag tycka.
Och styren, då pratar vi plastbåt.
Ja, polyester. Mm. Mm. Glasfiber armerad polyester.
Är det styren?
Ja, det löser spelet.
Ja. Du fattar, alltså, hörru Bernt, jag har alltså varit på sjön i 35 år med min man. Jag har inte lärt mig något. Jag är en äkta ruffhäxa.
Ja, men alltså, så.
Däremot har jag varit med och vet du, när vi epoxybehandlar den, och jag gör det som ska göras, men jag kan inget.
Nej, lite hantverk har hon lärt sig.
Ja, laga mat och städa.
I båten heter det inte städa, det heter stuva.
Ja, okej, okay, ja, så låt.
Ja.
Och med den där sagan i alla fall, den satt jag på mass på också. Det var ju inte med den, men det var trevligt. Det gick att segla den också. Den stötte under rufftaket bara, så den inte säckade ihop när den blåste för mycket.
Mm.
Men sen så var det väl det här. Där ute hade vi sagan och krånglade med det här med diesel. Det kom ju sån här biodiesel, va? Det var ju så praktiskt. Det var ju, var ju så väldigt behändigt. Men sen passade man sig, så var det som jävla marmelad i de här bränsletankarna. Ja. Det började växa under rackarna.
Mm.
Så att jag gav upp det där till slut. Och sen var den här dottern nu, han den där 20-åringen, den där seglaren, killen, han kom upp. Det var dottern närmare bestämt. Pappa, nu kan vi kanske köpa en folkbåt igen. Det vore ju kul. Och då dök den här F-129 Tatiana upp.
Just det. Och det är din senaste båt?
Ja, det är den här senaste leksaken.
Den har du fortfarande kvar?
Ja, den har haft den i 3 år nu. Så den tänker jag väl hålla på med så länge jag orkar.
Jag måste säga att den ser väldigt fin ut för att vara i den där årgångarna. För den vi hade, den var i uselt skick innan vi fick den. Den var målad och den var liksom, den var inte skött alls. Sen var den jättefin när vi släppte den då, men det här, den här Tatiana ser väldigt fin ut, det måste jag säga.
Ja, den har jag haft ett äventyr med olika. Han som beställde den här, han heter Ivar Tengbom. Han var den där arkitektfirman Tengbom. Och han var 70 år när han köpte den här båten då. Då kostade den 5000 kronor och köpte den nere på Gamleby, han Toreholms varv.
Ja, ja.
Och han ville alltså, han var ju designer den här killen. Tengbom, så han ville ha en speciell sittbrunn. Så det är bänkar runt alltihopa och ett runt hål i mitten. Man kan ställa runda bordet och man kan lägga vita duken med kandelaber och lite vinglas och alltihopa.
Ja. Jaha, ja, vi hade också en oval sittbrunn egentligen. Ja. Om man ska se det så. Jävligt fin var den.
De har ju en tvärbänk då, när man ska ner i ruffen då, så man får kliva över. Och där har hon satt pentret i den där tvärbänken. Och det sitter fast och man kan inte ta bort det där, så man får kliva där. Det är bra gymnastik också.
men både du och din hustru seglar. Alltså, ni tycker det är kul att segla?
Ja, hon står ut en stund till. Bara på dagseglingar. Men det är trångt boende. Vi sov över en natt i somras, och det var alltså 50-årsjubileum som vi började med den andra båten, just folkbåten. Det var en liten upplevelse. Det gick ju, men det var ju rätt primitivt.
Men hur tycker du att det är? För att det här är ju, vi har ju inte längre båt. Vi hade ju en vi hade ju en stor OE36, men vi upptäckte vi är inte jättegamla, men man upptäcker hur sämre.
Ni är rätt vitala ändå.
Jag vet, men det är också så, det är läskigare och läskigare att ta ner ett segel när det blåser upp, så är man inte lika stark, man är inte lika duktig att hoppa i land, man får knappt upp. Liksom, om man har lagt sig på något ställe på svaj, så får man knappt upp ankaret. Alltså, man är ju, hur fixar ni det då? För det här, alltså, en sån här båt som ni har är ju inte någon modern båt med massa finesser, utan ni måste ju reva seglen manuellt och sånt.
Ja, visst. Jag brukar starta med revat segel, men det garvar åt mig, men jag bestämmer själv hur mycket segel jag vill ha uppe.
Ja.
Men sen så, de är ju så tacksamma, man kan ju... söker en livvik och så seglar man upp, så man har lite svängrum kring. Man får ner seglarna, så driver man bort lite och kan man kasta ett ankare på svaj.
Ja, ni ligger också på svaj. Ni hoppar inte i land så mycket.
Jo, det är väl trevligt att komma i land också.
Mm.
Då kan man vricka sig i land med rodet, vet du, som, eller startar man den där lilla motorn. Då. Det sitter en liten krake där bak.
Mm.
Men som sagt, det finns ju bryggor. Vi har nu på Muske då. Där finns det en del brygger som man vet man kan lägga sig, som man har bekvämt bara kliva av vid sidan.
Ja, det är
av.
Bra. Det är bra också. För sånt där är också viktigt.
Man kör alltså till båten stannar, va, så knyter man fast den. När den fastnar i botten, då man framme.
Jaha, så kan man också göra. Ja,
ja, bara inte sjön sjunker på natten, då kommer man inte loss.
men Karlsson, du har ju dessutom... ett annat stort intresse. Alltså inte nog med att du håller på med dina egna båtar. Jag har ju sett bilder. Du lägger ut båtbilder. Alltså nu. Saker som du sysslar med.
Ja, den här gamla skutan.
Ja, en gammal skuta. Vad är det för någonting?
Jo, det är en lång historia. Men i alla fall, det var Haninge kommun som skaffade den där båten 1984. För ungdomsverksamhet i kommunal regi.
Det hade Tyresö kommun också. Det hette Maria Sofia, tror jag den båten hette, va?
Just precis, ja. Exakt. Mm. Jajamän.
Det var poppis att låta ungdomar få lov att renovera båtar ut och åka med dem.
Ja, det fanns många, 4-5 kommuner. Lidingö, Djursholm. Och Huddinge och Tyresö och Dalare, de höll på med sånt där. Men sen har det blivit annan regim, det har blivit borgerligt. Så där har vi fan inte råd med säljskiten, säger man. Ja.
Och det är inte bara det, utan det var ju också så här att man fick ju inte... Man trodde att man kunde bara åka med. Man var ju tvungen, om man ska ta med sig passagerare.
Ja,
så vet jag att han hette... Sjöman hette han faktiskt, kommer jag ihåg vad hette. Han som skötte den här... Det var så bra namn, jag kommer ihåg det. Han som skötte den här Tyresöbåten. Ja. Och då åkte vi med där en gång. Jag satt i någon nämnd, så fick vi åka med i båten. Men då, han var tvungen att ha riktig, inte bara en liten vanlig skepparexamen, utan han var utbildad.
Alltså, ja,
riktig...
Ja, skepparexamen eller
för att medta ett visst antal personer, så var det inte bara ut och åka.
Och båten måste vara klassad. Det är väldigt mycket Sjöfartsverket.
Ja, det var det.
Trafikverket kommer
då. Ja, det skulle vara
väldigt noga. Du ska ha skeppar och styrman, du ska ha kock. Och
ja, exakt så.
Bemanning.
Ja, exakt så var det. Apparat.
Och livbåtar.
Ja, och i och med att de här bestämmelserna var så hårda, och då blev det väldigt dyrt för kommunen.
Ja,
så då blev det inte bara ett socialt projekt där liksom ungdomar. I Tyresö så tror jag att det var gamla alkisar och sådana som hjälpte till att renovera den.
Ja. Mm. Jo, den var ju fin. Jag kommer ihåg, den låg ute i Brevik först.
Ja, just det.
Och sen fick hon ju flytta in när de fick lite stil på den. Då kunde man visa öppna framför slottet.
Ja, exakt.
Ja, Notholmen.
Ja, precis. Ja. Där låg just den där. Mm. Men den här båten som du kom i kontakt med, hette den Ariel?
Ja, just. Och hon är 103 år, byggd 1917, så nu är hon 100, vad blir det? 104 år, va? Mm. Och det är en norsk fiske, ja, det är en fiskebåt var det, kan man säga. Men det var inte seglande från början. Det var motoriserat. De åkte runt och hämtade upp fisk från fisker, de som fiskar runt öarna, Molde och Ålesund där uppe i krokarna.
Mm.
Och det hette Harusunds konservfabrik som lät tillverka båten. Han hette Harusund från början. Men sen så småningom så var det ju kriget där nere då. Och det, de hade den och fraktade folk. Något tillbud. De var påskjutna av tyskarna. Så finns en märke fortfarande i ratten. En,
mm.
en skott, en här granatskott eller kulspruteskott.
Oj!
Men sen hamnade de nere vid nere i Oslo-trakten och var ett gäng som höll på med lite smuggling.
Efter kriget?
Mm. Ja, det var efter kriget. Här. Mm. Och så gick de på grund och sjönk. Och sen så var det två grabbar, eller tre brorsor i Södertälje som fick ny som det här. Så de köpte det där vraket och de fick hjälp att ta upp den och fick igång den och frakta hit den. Så den låg på Strandvägen.
Mm.
Och de killarna riggar på den här som de ser ut nu då. En engelsk rigg, en kretsrigg.
Mm.
Och hon har 240 kvadratmeter segel uppdelat på 7 segel.
Men hur kom det sig att du blev involverad i det här? Var det någon förening av det hela som skulle ta över den efter Haninge kommun?
Ja, det började med att Haninge kommun skickade inbjudan till att komma och segla skuta då. Med ungdomsföreningar. Jag var med någon som hette Haninge i ålderseglar nere vid Östnora.
Mm.
Och det nappade jag då på förstås, släppa med ungarna här. Vi höll på med optimisthållsegeln där nere.
Aha, du tog med dina barn på det
ja,
här?
Ja, alltså. Den där klubbens unga.
Ja, vad då. Roligt. Ja. Mm.
Och åkte en kväll här med unga tyckte att fan, det här rör sig ingenting. Den här båtrackaren var inget roligt. Men jag tyckte det var roligt, så jag fortsatte med det sedan dess.
Så du håller fortfarande på med den båten?
Ja, så ja. De har ju... I och med att de säljer det här åket då var det ju en privat, eller en ideell förening heter det. Och där är jag med den där, i styrelsen kan vi kalla det för. Ja.
Hur många är ni då som håller på med den här skutan?
Ja, det finns väl 40 medlemmar, nu är väldigt fåtal som är aktiva.
I vilken ålder är ni?
Ja, de äldsta är väl 100 år.
Och de yngsta är 70?
Ja, nej, jag är väl den äldsta i det här gänget. Men sen är det väl 60 och neråt 40. Och där kommer några 30-åringar som har dykt upp och försöker värva lite folk.
Men ni är ute på somrarna och seglar den här och tar med er folk?
Ja, vi har kört charter med det här åket och där har de rätt behörighet då. Den här killen som är chef här, han heter Helge Schalén, han är bas för sjöräddningen i Dalarö.
Oj, det var ju bra.
Och han har ju varit med och kört den här Ariel i 30 år. Han jobbar åt kommunen med ungdomar, så han har det här i ryggraden liksom.
Det är roligt, det är jätteroligt, ja.
De har ju renoverat det här fartyget, för det börjar bli dåligt, för på 100 år så ruttnar det mesta.
Och den ligger i en docka, va? Jag har sett bilder på dig. Eller var ligger någonstans nu på vintern?
När tillfället i år ligger hon inne på Bäckholms dock, en av dockorna i Bäckholmen.
Mm.
Där bildar man också en förening med sådana här skutkufar då. Så den har 35 skuter som har gått ihop som heter till Bäckholmens dockförening. Och så arrenderar man den ena dockan där utav Djurgårdsförvaltningen. Och då får man lite bättre priser då. Man kan behöva ta upp de här vartannat år i alla fall.
Vartannat år är man tvungen att lägga dem i torrdocka?
Ja, en stund. Man behöver inte ligga upp hela vintern. Man kan bara ligga upp i 10 dagar och pussa till det värsta och dreva och teta och måla.
Mm.
Men ska man göra större jobb så kan man lägga in det då från oktober till april. Och då kan man plocka sönder halva båtarna, vet du, anar inte.
Oj, men är ni många som håller på? Är det kul liksom man gör saker tillsammans då i den här föreningen du är med i?
Ja, det är ett visst nöje faktiskt.
Det är det.
Men det är lite, lite underbemannat. Man hinner inte med den här rackaren som nu. Det ser ganska tråkigt ut. Det, bara, det värsta är ju då med sol och regn. Så här ligger utan tillsyn och då flagar ju färg och farniss och allt sånt där. Alltså, mm. Man behöver ständigt underhålla.
Men du är riggansvarig?
Ja, jag har hand om det där med snörerna.
Men vad gör du då? Vad gör man som riggansvarig då?
Ja, man ser till att det inte har block. Det finns ett, vad fan kan det vara, 50-tal block som ska underhållas.
Oj.
Visa ner och man slipar och lackar. Och sen kollar man över riggen att tamparna inte ruttnar. Mm. Det slits ju väldigt. Det är syntetiska rep då, men de slits ju lika fullt.
Mm. Bara som en parentes. Jag jobbade ju förut då på Sveriges Television. Då gick jag ju Strandvägen fram under alla år. Och det är ju fantastiskt med alla de där båtarna som ligger där. Och speciellt när det kommer någon ny båt och så är det några entusiastiska människor. De tar ner masten, sätter en ny mast. De målar, de slipar och liksom det blänker. Man blir så glad, det luktar kära. Man känner wow. Och det sitter två personer som fikar där på morgonen. Man tänker, det här är livet. Så här ska man ha det. Bo i en båt på vid Strandvägen. Och så går man förbi de här stackars människorna då, år ut och år in. Alltså de första 4-5 åren är det entusiasm. Båten är så vacker. Men sen då, det går det bara 2-3 år till. Sen börjar som sagt saker flaga. Alltså all den här vackra ytan som man såg. Plötsligt så ser man två trötta typer som inte ens orkar liksom. Och de kanske lägger alla tampar i snygga liksom kreationer från början. Och sen ser man hur det bara förfaller. Och så tänker man, nu måste de börja om från början igen.
Jo, verkligen. Och det är evigt.
Är man två då, så, och de kanske är 50-årsåldern från början. Och sista året när man går förbi dem så är de i 60-årsåldern och ser väldigt trötta ut.
Jo, verkligen. En del har inte åkt en meter. Nej. Man bara lägger vid kajen där, vet du, så har de åkt upp på Bäckholmen och tagit upp båtrackarna. Och så jobbar häcken av sig en vinter där. Byter spod och spant och de drevar och bäckar. Så lägger de tillbaka båtkräket där på kajen igen. Den bara sjunker ner så småningom.
Men när man går på båtmässan, ena änden av båtmässan brukar ju vara de här gamla båtarna.
Just det, klassikavdelningen.
Klassikavdelningen. Och med sån här, då står det ju också massa, vad ska man säga, kufar eller nördar, vad säger man? Runt den här.
Skutkufar.
Ja.
Entusiaster,
säger jag. Entusiaster, Bosse. Och så hör man, dum, 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 dum.
Det är grejer det.
Då går man dit och tittar på, vad då för någonting?
En tändkulemotor.
Ja. Och då står massa gubbar runt och bara lyssnar på ljudet. Ja, och så kan man köpa en skiva för att bara få lyssna på just det här båtljudet.
Jag vet inte vad den heter, den där skivan.
Nej.
Utrotningshotade ljud.
Ja, men det är fascinerande. De har ju på den om inte. Så att, någonstans är det ju liksom, det finns ju en massa människor som, det här är ju, ja, eller ja, vi brukar käka middag. Vad heter det fina stället där vi brukar käka middag, Bosse?
Oaxen.
Nej,
Pampas.
Pampas Marina.
Jaha, där bort. Okay.
Ja. Mm. För där finns det ju också, där ligger de under tak, några sådana riktiga
Petterssonbåtar. Där finns det fina grejer.
Ja, och de blänker och allting är liksom.
Oj, oj, oj.
Och där, ja.
Men det är ju ett konsortium som äger den där. Va? De själva håller de ju inte på. Den lejs bort allt.
Det lejs bort, ja.
Det är ju projekt.
Jag måste fråga, vad är det för segelmakare som klarar av att sy segel till de här gamla skutorna som har känsla för det där?
Jo, det finns en tjej där som är på Bäckholmen. Hon är en gammal balletttjej från grund. Hon är från Australien och heter Vanessa McIntosh.
Aha.
Hon har en seglarloft där i ett av husen. Men hon börjar få ont i ryggen och hon orkar inte ta så stora jobb längre. Men hon sydde ett segel på 100 kvadratmeter åt sin sambo och hans båt, en som heter Deodar.
Uh-huh.
Alltså ett otroligt hantverk, men det tog ett år, vet du.
Och vad det måste kosta?
Ja, det kostar lite tyg och grejer.
Uh-huh.
Men annars så beställer man, ja, det finns ju en del segelmakare här i Sverige då. Men oftast så går jag inköpet till Kina då. Mm. de har resurser liksom.
Men hur får ni ekonomin att gå ihop på eran förening då för segelfartyget Ariel?
Ja, tidigare så hade man ganska bra när kommunen fanns med i bilden. Det avsattes ju pengar. Den stora jobben har jag gjort innan kommunen lade ner den. Och sen har man varit i bra skick så vi har inte haft några större utgifter kan man säga. Det är klart det kostar försäkringar och hamnavgifter, det rullar ju på. Men vi har kört en del charter och fått hem lite pengar så vi har i alla fall näsan över vattenlinjen.
Så ni måste inte betala för att vara med i föreningen?
Ja, det är bara symboliskt. Vi pröjsar nog 300 kronor om året.
Ja, så det är, annars är det liksom allting kostar ju. Ja. Jag då träffar min man Bosse här då för 37 år sedan är det, Bosse. Ja. Då fattar jag inte att allting som det stod båt på var dubbelt så dyrt som det stod bil på. Och när man såg alla prylar liksom, så båtschampo var ju liksom, allting med båt är extra dyrt.
Ja, men, man kan ju säga så här, man var inte så intresserad av kostnadsuppföljning själv.
Nej, vi slutade när vi...
Det var liksom, det var bara betala sig glad ut och glömma.
Ja, och när vi skaffade vår senaste båt då, den här OE36an, då... Den är jättefin och Bosse bytte allt i stort sett. Motor och rubbet. Jag frågade aldrig vad det kostar och jag vill fortfarande inte veta hur mycket pengar vi har blåst på den.
Det vill du inte veta.
Och jag ska inte tala om vad vi köpte den för, jag ska inte tala om vad vi sålde den för, men det var inte med plus. Och några kompisar vi hade, de sa, hade liknande båt, hon var australiensiska och bodde här i Sverige. The money consuming monster, sa hon, kallade hon sin båt för. Men som gubbarna säger på båtklubben, en fritidsutsättning måste...
En hobby måste få kosta.
En hobby måste få kosta.
Eller hur? Jag håller med.
Vet du vad, Bernt? Nu har vi pratat i nästan en timme. Och jag har egentligen lovat lyssnarna att alla program ska vara en halvtimme. Men
du får pruta lite. Går.
Jag kan ju inte klippa någonting i alla de här fantastiska sakerna du berättar. För äkta båtnördar så är det här sånt här de vill prata om. För jag har ju suttit nere på båtklubben på våran brygga där vi ser fikar. Och man kan ju prata om... Alltså, ja, man kan ju prata om en motor i en timme utan problem.
Lätt som en plätt.
Den knackar med den där motorn. Fan knackar den för?
Och alla. Och sen tycker jag också, ja då, fascinerande. Det finns alltid experter på en båtklubb och alla. Ja, de är väldigt mycket duktiga yrkesmän. Men det är också så att alla liksom är...
Att man tycker saker. Ja,
nu när det heter hobby... epidemiolog, ska jag säga, hobbyexperter i båtsammanhang. Ingen gubbe tycker lika.
Nej, det är bra. Man ska ha lite olika infallsvinklar.
Och det finns inte ett sätt att täcka en båt. Det finns inte ett sätt att renovera en båt. Och när man börjar man prata vax och såna här grejer. Så, och märken. Att, kör du Turtle? Nej, jag kör det. Så, här. Och då kan man...
Epifanus heter lacken och
annat. Den ska visst vara bra, sägs det.
Så nu får ni inte prata vidare här, för då går en timme till. Men,
beklagar.
Men Bernt Karlsson, som då är uppfödd i Tyresö, men har flyttat så långt bort som Älta. Nästa gång så ska vi faktiskt prata om din faster.
Ja, just det.
Vad heter hon?
Lilla Gullan.
Gullan Karlsson.
Gullan Karlsson.
För jag har ju hittat en inspelning där min far Åke Sandin intervjuade din faste Gullan Karlsson om sitt liv. Så då tänkte jag att du skulle få brodera ut lite grann om henne och Skogsäng och hennes liv.
För ni... Ja, det kan jag försöka.
Ja, för att hon var ju också en känd person här i Tyresö.
Ja, hon var höll på länge. Hon var 95 år var det var.
95 år.
Sen så ska vi väl ha en båtsudd nummer 2 måste vi ha med en annan båtsudd där som också är båtfreaks.
Ja, nu ska vi se här. Om vi då tar en timme och har er, och då har Bosse inte ens fått berätta om alla sina detaljer. Så att då förstår ni vilket fruktansvärt långt program det kommer bli nästa gång med att även med Björn Andersson som är den andra båtsuddaren. Ja, men båtar...
Jag beklagar Bosse att jag tog talet.
Du är en väldigt god berättare, Bernt.
Ja, det måste jag säga.
Och sen, ja, Bosse.
Ja, alltså man blir lite sugen på folk. Båt igen, liksom.
Ja, de är billiga.
Ja, man kanske skulle spåra upp den där 128.
Du får köpa in det på någon båt. Ni kanske ska bilda en liten förening.
Ja, det vore trevligt. Det ligger ju hos er.
Ja, det gör det. Jo, jag vet precis vad det är för en.
Ja,
ja. Och han hade täckt den fint nu, såg jag.
Ja, han har fått till och täckt stäven också.
Ja, nu pratar vi inte om... Nu får vi avsluta. Men ni fattar, det här båtlivet, trots att vi är då liksom gamla nördar allihopa här, så är någonting man ser fram emot. Det är sjösättning.
Ja.
Ja, det är häftigt.
Ja.
Det är ju inga restriktioner på det än i alla fall, det här med båtliv.
Nej,
och det är coronasäkert också en båt.
Ja.
Ja, exakt så.
Och sen är man utomhus.
Yes.
Ja. Tack så mycket, Bernt Karlsson, för att du ställer upp på de här trevliga intervjuerna. Vi lägger ut lite bilder också för er som vill se de här skapelserna. För det som är bra med Bernt är att han ser till att jag får massvis med bilder. Så att då får ni titta på det här vi har pratat om, ni som vill kolla in de motorerna eller hur de ser ut. Tack så mycket.
Ja, tack.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Bosse Lindgren.
Perfekt.